Välkommen till Skånes taltidning nummer 17 2024 med utgivningsdag torsdag 25 april. Solen den gick upp 05.35 i morse och ner går den 20.34 i kväll. I studion Dodo Parikas och Åsa Kjellman är risig medan Martin Holmström är tekniker. Och detta är innehållet.
En ekonomi i balans, men mindre stiftelsepengar till verksamheten och huggsexa om att bli kongressombud. SRF Skåne har haft årsmöte i Hör.
De stora neddragningarna inom ledsagningen var i fokus när synskadeorganisationer mötte riksdagsledamöter.
Studerande med ledarhund nekades boende. När DO grep in fick hon 40 000 i skadestånd.
Från och med i höst så kan synskadade i Malmö samlas centralt istället för perifert.
Åter med färdtjänst över länsgränsen. En nöjd Ann-Sofie Karlsson firade sin födelsedag på Kondis i Blekinge.
Krig, kärlek, kväner och klasskillnader i månadens talbokstips från Malmö stadsbibliotek.
Annons om syntolkad teater.
Öppnat och stängt med korv, kakor och kommandanthus.
Evenemangstips med bin, dragspel och studentsång.
Och kalendern med jazz, järnlady och gyllene skor.
Anslagstavlan så med främst lokala meddelanden.
Och sist som alltid, redaktionsrutan.
Ekonomin är i balans, men det blir mindre stiftelsepengar till verksamheten. Två styrelseledamöter är nya och det var så många som ville bli ombud till SRFs kongress i höst att det blev huggsexa och sluten omröstning. Ja, SRF Skåne har haft årsmöte i Hör och överallt ihop svävade vetskapen om hur illa ställt det är med färdtjänst och ledsagning för synskadade. Maria Torstensson, som omvaldes till ordförande, inledde mötet i moll.
De synskadade har inte fått det lättare någonstans, känner jag, i samhället. Man har neddragningar när det gäller färdtjänst. Ledsagningen har minskats på i princip alla håll. Det kan vara ledsagning enligt LSS, lagen om stöd och service, eller ledsagningen via socialtjänstlagen, SOL. Den har blivit sämre på alla håll. Jag tror inte att den har blivit bättre någonstans i Sverige. Det är jättemånga saker som man har gjort besparingar på oss. Och det här är ju en sån sak som verkligen är SRFs fråga som vi jobbar för alla våra medlemmar.
Årsmötet antog också ett uttalande med anledning av nedskärningarna inom ledsagning och färdtjänst. Sett bland annat i relation till att Sverige för 15 år sedan skrev under FNs funktionsrättskonvention.
Rubriken är "Trenden måste vända från synskadades rättigheter". För 15 år sedan
i uttalandet uppmanades regeringen att ta itu med att verkligen införliva funktionsrättskonventionen i svensk lag. Och skånska kommuner och Region Skåne uppmanades i sin tur att se till att insatser för synskadade harmoniserar med konventionen.
Vill ni anta detta uttalande?
Ja!
Någon däremot? Nej, det är helt antaget.
Några motioner eller andra punkter om färdtjänst att besluta om fanns däremot inte, och sakfrågorna under SRF Skånes årsmöte handlade istället om annat. Medlemsavgifter behölls till exempel oförändrade. Den ekonomiska redovisningen för 2023 låg på minus, men det var på endast 15 000 kronors minus, kunde den ekonomiansvarige Anders Mordell berätta. Däremot så har avkastningen från de stiftelser som finansierar mycket av verksamheten minskat sedan pandemin.
Och det betyder väl i klartext att man kommer att vara lite mer restriktiv med beviljandet av bidrag till framförallt egentligen ska jag säga då organisationer och enskilda vuxna.
Okej, mindre stiftelsepengar till verksamhet och till vuxna enskilda.
Jag tror inte att det blir så stor skillnad egentligen. Jag tror att vi kan nog prata om en kanske 10-15%, kanske mindre totalt sett. Jag tror inte att någon kommer att märka någon större skillnad, framförallt kanske inte enskilda, utan det kanske blir mera då att vi blir lite mer selektiva än vad vi har varit när det gäller exempelvis lokalföreningar och andra organisationer, att man lite mer tittar på deras egna ekonomiska förutsättningar och att i första hand prioritera de som verkligen har en väldigt svag ekonomi. Om vi bara tittar på det som under 2023 har lämnats bidrag till annat än SRF Skåne, så är det ungefär 850 000 kronor. Och med en tänkt långsiktig avkastning på 5% på ett kapital på då 12-13 miljoner kanske, så pratar vi om 650-700 000 istället för 850. Men det kommer ju fluktuera mellan åren och beror ju naturligtvis på hur mycket ansökningar vi får också. Men det är ingen dramatisk förändring, det kommer inte att vara.
Så lokalavdelningarna behöver inte vara nervösa?
Lokalavdelningarna som har en svag ekonomi, vilket gäller många av dem, de behöver absolut inte vara nervösa. De som har en stark ekonomi, de har ju kanske inte fått så mycket bidrag ens de sista åren överhuvudtaget, så det kanske inte blir så stor skillnad där heller.
Sa Anders Mordell, ekonomiansvarig i SRF Skåne. När det gäller lokalavdelningarna eller lokalföreningarna och aktiviteterna där, så hade SRF Ängelholm Båsta motionerat om återinförande av en separat arbetsgrupp för kultur- och fritidsfrågor. Styrelsen förordade att den arbetsgrupp som även täcker in fler verksamheter skulle fortsätta i nuvarande form. Men mötesdeltagarna tyckte annorlunda, så motionen fick bifall och arbetsgruppen för kultur och fritid återuppstod.
Nu ska vi gå vidare i dagordningen. Och då har vi
med... Formerna för reseräkning vid deltagande i någon annan SRF-föreningsverksamhet än den där man är medlem diskuterades också, eftersom det fanns missnöje med vad som uppfattades som krångel. Styrelsen lovade att se över detta. En annan motion, även den från Ängelholm Båsta, föreslog stadgeändring när det gäller antalet styrelseledamöter.
Kortfattat går motionen ut på, motion 11, att styrelsen ska bestå mellan 7 och 9 ledamöter.
Vilket inte gick igenom.
Vi är eniga till sist. Ta lite tid.
Lite oväntat blev det huggsexa och sluten omröstning om vem som skulle skickas som ombud till den kommande SRF-kongressen i oktober i Göteborg. Och det blev Maria Samuelsson, ny styrelseledamot, Carl Otto Rosenqvist, Liss Malmborg, Robert Palte och Mikael Haraldsson. Och när det gällde styrelsen så ersattes Gisela Cesar och Hans Olin av Sandra Eriksson, seende mor till en dotter med synnedsättning, samt Österlenbon Maria Samuelsson som är synsvag. Carl Otto Rosenqvist omvaldes till första vice ordförande och Maria Torstensson till ordförande. Övriga platser stod inte till förfogande. Vi hör den återvalda Maria Torstensson som nu är vald på ytterligare ett år.
Ja, får räcka snart känner jag.
Jag anade också lite trötthet på färdtjänstfrågan. Har du orken?
Ja, jag har absolut orken. Och det man blir trött på, det är ju att det är samma frågor som upprepas hela tiden. Det har varit samma frågor sedan jag blev blind 2005, så det är liksom inga nya saker. Och som det har varit nu på sista tiden så har det blivit sämre för synskadade. Och det får man nog, tycker jag, tyvärr bli trött på.
Finns det möjligheter att ni kommer att nå fram när det gäller färdtjänsten, när det gäller ledsagningen? För det är ju rätt svart just nu.
Hoppet får man ju aldrig förlora när det gäller detta. Och det är ju någonting som jobbas med i hela landet. Så det är ju inte bara här i Skåne, för det är ju på fler ställen det är dåligt. Definitivt så tror jag att det här kommer bli bättre. Det tror jag absolut. Men som med mycket när det gäller politik så tar det lång tid.
Vad tar du med dig från det här årsmötet?
Det var lite intressant tycker jag, för valberedningen har ju haft väldigt svårt att få fram namn, och man har frågat personer som har svarat att de inte kan eller vill, och sen så på årsmötet så ändrar man sin åsikt och kan och vill.
Det blir nästan slagsmål om platserna i alla fall till vissa saker.
Ja, och det är ju roligt, absolut, att det finns ett intresse. Men många har ju redan fått frågan och sagt nej tidigare, och då blir det svårt arbete för valberedningen.
Vad var det viktigaste som hände under mötet, som du tycker?
Naturligtvis motionerna, att vi ställde oss enhälligt bakom motionerna upp till kongressen. Jag förstod att det var väldigt viktigt med, eller det har jag väl redan förstått tidigare egentligen, med kulturgruppen. Vi får ju se över hur vi ska ändra det sättet vi har arbetat på. Och vi får hoppas på att vi får in fler som är intresserade av att jobba med kulturfrågorna.
Och en annan Maria med efternamnet Samuelsson valdes också in. Blev hon förvånad, undrade vi innan vi fortsatte ut med mikrofonen bland några av ombuden på årsmötet.
Jag var ju kandidat, så jag hoppades ju att jag skulle få chansen att vara med.
Och vad får du med dig efter idag?
Nu känner jag att jag är så här lite glädjerus fortfarande, för att jag både blev med i styrelsen och får åka på kongressen i oktober. Så att jag kan ju ärligt säga att jag har inte stenkoll på vad vi i styrelsen har fått åt oss efter årsmötet. Men jag tänker det här med aktiviteter. Det pratades ju om kultur och fritid, och jag gillar ju själv att vara aktiv.
En av dina hjärtefrågor har varit psykisk hälsa. Det är ju egentligen ingenting som brukar dyka upp på årsmöten eller i föreningarna.
Min vision är ju egentligen samarbete med flera föreningar, för vi har ju många lokalföreningar i SRF Skåne, och jag är ju aktiv i till exempel RSMH som är Riksförbundet Social och Mental Hälsa. Så min önskan är ju egentligen att vi samarbetar.
Det har varit en trevlig stämning, bra ordförande.
Och mötesordförande var Ulf Holm, miljöpartist och tidigare andre vice talman i riksdagen. Men det här är Conny Jansson från Ängelholm.
Många som var engagerade, och det togs upp en del motioner som medlemmarna röstade för. Jag tycker det var jättebra.
Och ny styrelse, några nya ansikten och en hel del gamla. Vad tycker du om sammansättningen?
Det var väl bra att det kom in lite nytt folk i styrelsen. Kan det komma nya tankar och nya idéer?
Hur länge kan man sitta, tycker du?
Jag tycker man kan sitta 2-3 perioder, men sen tycker jag man ska lämna plats till andra.
Och om du själv ska lyfta någonting som du tycker är viktigt att fortsätta att driva för SRF?
Färdtjänsten och ledsagning, det är ju jag beroende av eftersom jag är helt blind. Sen är det här med tillgänglighet och på datorer och mobiler, att, alltså den digitala tillgängligheten för synskadade.
Du heter?
Stina Bull Andersson.
Och vad tar du med dig efter den här dagen?
Ja, det är mycket att smälta efter en sån här dag. För allting snurrar runt i hjärnan på en. Det har funnits både bra och mindre bra saker.
Vad var bra och vad mindre bra?
Det hade varit bra med ännu fler förändringar under årens lopp i styrelsen. Så det blev lite omsättning, lite yngre människor i styrelsen.
Du heter?
Ulla Engström, ledsagare till Stina Bodil, och jag är seende, ny i styrelsen i Helsingborg. Och jag försöker vara en god lyssnare, och jag har lyssnat idag. Och sen kanske jag efterhand bildar mig en egen uppfattning.
Du heter?
Rolf Berglund.
Och vad tar du med dig hem till Malmöavdelningen från det här årsmötet?
Framförallt det här med att man får resa och göra aktiviteter i annan förening. Det tycker jag är ganska viktigt, att det ska vara lätt att göra det, för att det bildar ju kontakter mellan oss i olika föreningar. Va?
Och sakfrågor, är det någonting som sticker ut?
Ja, men alltså, det är ju det här med ledsagningen, och det är ju problem i Malmö, att folk får så få timmar.
Kan ett årsmöte eller SRF Skåne påverka där, tycker du?
Ja, det är klart de kan, men vi jobbar för det. Men det är ju klart, det är inte lätt. men man måste ju trycka på.
Slutligen hörde vi Rolf Berglund, ordförande i SRF Malmö Svedala. Reporter i Hör var Dodo Parikas.
Att ledsagningen för personer med funktionsnedsättning har urholkats under många år, det har Socialstyrelsen visat. Och många med synnedsättning märker det tydligt i sin vardag. Allra mest har nedskärningarna drabbat unga. För att försöka påverka politikerna att gå vidare med förslag från Socialstyrelsen att ändra gällande lagstiftning när det gäller ledsagning uppvaktade synskaderörelsen riksdagsledamöter under ett seminarium nyligen. En deltagare var Ter Toma från US, unga med synnedsättning. Så här beskriver han hur minskningen av ledsagningsinsatser påverkat honom.
Jag hade ju LSS fram tills jag var 20 då, bodde i Norrköping. Och kunde ju då liksom träna, vara ute, shoppa, fika, gå på evenemang och allting. Mådde hur bra som helst. Men så var jag lite dum och tänkte att jag måste iväg och plugga. Det var ingen bra idé. För också när man åker iväg och söker om en ny ledsagning eller LSS, då liksom finns det inte. Sen dess har jag sökt på 4 olika kommuner. Och inte fått någonstans. Och så här ser det ut för alla oss som är unga och inte ser. Vi vågar inte dra iväg och plugga. Vi mår dåligt. Nu ska jag bara se hur det är när vi har våra läger och sådär. Det är ganska mycket terapisamtal. Så folk är arga. Folk är förtvivlade.
Möjligheten till ledsagarservice enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, och ledsagning enligt socialtjänstlagen, SOL, ger dessutom olika villkor. Socialtjänstlagen har en lägre nivå av krav på skäliga levnadsvillkor. Och det stödet kan i allt fler kommuner i landet också kosta pengar. Ibland så mycket som 400 kronor i timmen. Socialstyrelsen pekar liksom SRF på att det leder till både psykisk och fysisk ohälsa och att människor avstår från sociala aktiviteter eller att till exempel skaffa sig utbildning på annan ort. Och i förlängningen blir det också kostnader för samhället i form av utebliven skatt på lön eller dyrare vårdkostnader. Men vad säger politikerna då? Den moderata socialtjänstministern deltog inte i seminariet. Hennes politiskt sakkunniga var på plats för att lyssna, men ville inte säga någonting i detalj om hur arbetet går på departementet. På plats var också Malin Höglund, som också är moderat och ordförande i socialnämnden. Så här säger hon.
Men det som har bekymrat mig lite grann tidigare, jag har tidigare varit kommunalråd och ansvar för socialnämndsfrågorna i Mora. Men jag kontaktade andra kommuner och det ser så olika ut. Tittar man till exempel på träningen, tänkte jag på, som när du vill gå till gymmet eller ut och springa och sådär, vet man också att man inte har en god fysik. Fallskador blir mycket mer uppmärksammade då naturligtvis, och det kostar samhället också väldigt mycket pengar och lidande för personen. Så att de kommunala skillnaderna behöver verkligen ses över.
En annan viktig sak som SRFs förbundsjurist nämner är att kommunerna allt mer hänvisar till avgöranden i domstol för att försvara indragen ledsagning. Det blir en så kallad juridifiering där fokus flyttas från den enskildas faktiska situation och möjligheter till att istället hamna på en miniminivå. De riksdagspolitiker som uttalar sig under seminariet håller alla med om att det inte fungerar bra idag. Men ändå är det svårt att se om det verkligen händer något konkret. Det säger till exempel socialdemokraten Karin Sundin som sitter i socialutskottet.
Det var en väldigt tydlig bild av hur illa det är ställt. Och det som blev påtagligt för mig, det var ju hur snabbt den här förändringen har skett. Det gör ju sån otroligt stor skillnad för den enskilda individen.
Det låter ganska enigt ändå när man skickar runt ordet här mellan de olika partiernas representanter. Vad skulle du säga är bromsklossen, varför det inte ser annorlunda ut?
Jag tror att vi var inne på någonting viktigt men väldigt svårt i det här med juridifieringen utav hela våra sociala välfärdstjänster egentligen. Att vi har skapat system där man utgår från vad som är en lägsta nivå hela tiden. Vilket gör att tolkningarna hela tiden blir snävare och snävare. Vi behöver ge större tydlighet och mer vägledning till våra kommuner för att vi ska se till att lagstiftningens intentioner faktiskt uppfylls. Hela diskussionen kring LSS och den personliga assistansen handlar ju om det här. Det här är ytterligare ett exempel på att vi har välfärdssystem som inte fungerar för dem som de var tänkta att fungera för.
Vad finns det någon möjlighet då för er som opposition nu? Kan ni samarbeta med regeringspartierna i den frågan eller behöver ni förbereda för eventuellt maktskifte då?
Nej, men jag tänker att på regeringens bord nu så ligger det ju då Socialstyrelsens rapport som beställdes av den förra regeringen. Och där det, jag menar utifrån, baserat på det vi ser på seminariet idag, finns en bred samstämmighet om att här behöver det vidtas åtgärder. Så jag uppfattar att det tillsattes ett initiativ av en socialdemokratisk regering som nu arbetet pågår i ett regeringskansli som styrs då Socialdepartementet av Moderater och Kristdemokrater. Och vi socialdemokrater är beredda att förstås vara konstruktiv opposition i detta och se till att vi får fram en lagstiftning. Vi har en gemensam problembild, säger jag. Vad regeringen egentligen tycker och säger i den här frågan, det vet ju inte vi. Vi har hört företrädare för regeringspartier idag som har sagt att de ser problemet att arbete pågår. Vi har hört en departementstjänsteman som säger att det pågår arbete. Så att jag vet inte. Jag vet inte var regeringen står i den här frågan. Det återstår ju att se utifrån det underlag som de har på sitt bord. Men utifrån hur diskussionen låter här så finns det ju goda förutsättningar för att komma framåt.
Ett annat parti som sitter i regeringen tillsammans med Moderaterna är Kristdemokraterna. Och för det partiet är Dan Hovskär äldre- och funktionshinderspolitisk talesperson. Han kan inte heller säga något konkret men menar att arbete pågår.
De här funktionsrättsfrågorna är viktiga och regeringen tar dem på allvar, men de måste utredas. Och det kan man ju bli lite otålig på att det tar tid, men saker är på gång. Det är viktigt att skicka med och det tycker jag kom fram vid det här samtalet här idag också. Många nya inspel och många nya kunskaper så att vi...
Om vi tar konkret då, ny lag om ledsagning, hur ser Kristdemokraterna på det?
Ja, alltså vi processar i frågan just nu för att se hur kan vi komma fram på bästa sätt. För som det ser ut idag är det ju inte så det var tänkt. Det är ju samma sak när det gäller LSS i sin helhet, så har vi varit en av de starkaste förespråkarna för att vi måste kunna ta ett helhetsansvar för att vi ska kunna få delaktighet i samhället. Och det handlar ju verkligen det här med ledsagning som är en oerhört viktig och konkret del. Så att vi jobbar ju på för att försöka se hur kan vi lösa frågan på bästa sätt. Exakt hur det blir det får vi återkomma till.
Tror du att det kan bli något nytt förslag innan mandatperioden är slut?
Det hoppas jag verkligen.
Men tror du att det blir det konkret?
Ja, det är min intention.
Säger Dan Hovskär som stod som arrangör av seminariet tillsammans med en ledamot från oppositionspartiet Centern. Kristoffer Bergenblock, talesperson i funktionsrättsfrågor. Och han är inte nöjd med vad regeringen gör kring ledsagningen.
Det fungerar inte tillräckligt bra idag med ledsagningen och vi har en läxa att göra i politiken. Det finns ju förslag från Socialstyrelsen om att i den utredningen som presterad om att titta på möjligheten till en ny lagstiftning. Och det kan vara en väg. En annan väg kan vara att skruva i LSS-lagen och tydliggöra rätten till ledsagning där. Men som det fungerar idag så duger det inte utan här måste till åtgärder.
Men här låter ju ganska enigt på de partier som är här. Vad är den rosa elefanten i rummet så att säga?
Och min bild av den rosa elefanten i rummet det är regeringen. Man tar inte funktionsrättsfrågorna på tillräckligt stort allvar. Det är ju inte bara den här utredningen som ligger på vänt hos regeringen utan det gör ju även tolktjänstutredningen som handlar om rätt till tolktjänst för döva, dövblinda och hörselskadade. Vi har en rapport ifrån Trafikanalys som kom i förra våren som handlar om färdtjänsten där man kunnat se ordentliga nedskärningar under de senaste 10 åren. Den ligger också på vänt hos regeringen. Det är väldigt mycket vi väntar på att faktiskt ska presenteras resultat i form av propositioner och lagförslag. Men ifrån oppositionens sida och ifrån Centerpartiets sida så lovar jag att vi kommer att driva på i de här frågorna.
Förutom politikerna och flera representanter för SRF så fanns också dövblinde Claes Nelfelt, förbundsordförande för FSDB, Förbundet Sveriges dövblinda, med vid bordet. Han är glad att politikerna mötte funktionshinderorganisationer för att prata om hur ledsagningen kan säkras för människor med synnedsättning. även om han inte direkt hörde något nytt här idag.
Nytt vet jag inte, men det känns som ändå ha en förståelse, men helt ärligt så tror jag att man är väldigt osäker hur man ska komma vidare. Man tycker det är väldigt svårt och vet inte riktigt hur man kommer vidare. Det är min upplevelse, men förståelse har de känt det som när man pratar om det här.
Men vad skulle du säga då är bromsklossen? Var ligger den?
Ja, men bromsklossen är att man inte vågar reformera, titta, att våga satsa på vår målgrupp. För jag är helt övertygad att om vi får rätt till ledsagning efter våra förutsättningar så kommer vi må så mycket bättre. Och det blir billigare för samhället i lång sikt. Så att man måste våga reformera.
Det menade slutligen FSDBs förbundsordförande Claes Nelfelt, som liksom övriga deltagare i riksdagsseminariet om ledsagning nyligen hade intervjuats av Henrik Jansson, reporter på Läns- och Riksnytt uppe i Stockholm. Och vi ska tillägga att SRF Skåne under maj och juni kommer att få besök av ett tiotal skånska riksdagsledamöter för att framföra sin syn på den bristande tillgången till både ledsagning och färdtjänst för synskadade. Socialstyrelsens rapport som nämndes i inslaget, den kom i juni förra året och heter Förändringar av ledsagning över tid.
En studerande synskadad kvinna som behövde ett tillfälligt studentboende på annan ort under den praktikperiod som ingick i hennes utbildning nekades att hyra detta av en värd med 9 studentrum. Kvinnan har ledarhund och hyresvärden hänvisade till att hon inte fick ha den i studentboendet eftersom det kunde komma en senare hyresgäst som var hundallergiker. Hyresvärdens policy tillåter inte det de benämner husdjur. Kvinnan erbjöds att hyra under förutsättning att hon inte hade med sig ledarhunden. Diskrimineringsombudsmannen DO utredde händelsen och kom fram till att kvinnan utsatts för det som kallas indirekt diskriminering. Det är när det finns en regel eller en rutin som verkar neutral men särskilt missgynnar personer med bland annat viss funktionsnedsättning. Då kan regeln vara diskriminerande, trots att det är samma regel som tillämpas för alla, skriver DO på sin hemsida. DO begärde att hyresvärden ska betala 40 000 kronor i diskrimineringsersättning till den studerande kvinnan, vilket de gick med på. Och kvinnan hittade också ett annat boende under sin praktik.
I höst lämnar SRF Malmö Svedala Wendelsfridsgatan i stadsdelen Lorensborg bakom sig för att flytta till Grönegatan i centrala Malmö.
Vi kommer att flytta i början av september till en ny lokal på Grönegatan nummer 9 i Malmö.
Och varför gör ni det?
Därför att det ska bli lite bättre arbetsmiljö för oss här, personal. Och även för att vi har suttit i de här lokalerna länge och de renoveras inte. Utan då får vi själva betala eller så får vi höjd hyra. Så därför har vi letat oss vidare.
Och det är ju inte 100% centralt Wendelsfridsgatan och heller inte helt lätt att komma fram till dörren här. Hur kommer det att vara på nästa ställe på Grönegatan?
Grönegatan är ju väldigt centralt. Det ligger ju närheten av Caroli City och Drottningtorget bland annat. Så där är det ju lättare med kommunikationsmedel och även närmare till centralstationen till exempel. Och sen är det ju små gator. Vi kommer att ha 2 ingångar, så det är Stora Trädgårdsgatan och Grönegatan. Så det finns ju plats för bilarna att stanna. Ingen baksida att bli lämnad på där.
Det är lite i samma krokar som SRF Skåne hade sina lokaler och som de lämnade. För där var det för lätt att ta sig in för den som kanske inte hörde dit. Hur blir det hos er?
Vi har ju inte direkt på markplan, det är lite högre upp. Så vi tror att det ska fungera bra. Det är ett stort hyreshus runt omkring, så det är mycket folk. Så det är inte som på någon bakgata, så vi är inte så oroliga för det.
Och har medlemmarna reagerat när de har fått veta det här?
Ja, men det har de absolut. Vi berättar ju både på höstmötet att vi planerade att leta ny lokal och meddela nu på årsmötet. Och ja, vi hoppas att alla ska tycka det kommer att bli bra. Och många har ju färdtjänst och man kan ju lika bra åka dit också. Men för de som inte har färdtjänst så är det ju en lättare ställe att hitta till.
Och vad har ni fått för reaktioner när ni har berättat?
Det är positivt att de tycker att det ska bli spännande att det är nya lokaler.
Är det någonting i själva lokalerna som kommer att bli bättre för er? Eller är det just det här att ni tror att de kommer att hållas bättre i ordning av hyresvärden?
Lokalen är lika stor, men den är bättre planerad. Som idag så har vi ju köket på ena sidan av lokalen och samlingssalen på andra sidan. Och nu så kommer då köket vara i anslutning till samlingssalen. Och så kommer man att ha kontorsdelen på andra hållet.
Sa Johanna Wirén, ombudsman hos SRF Malmö Svedala. Och den nya lokalen ska byggas om och även om SRF lämnar Wendelsfridsgatan i september så dröjer invigningen på Grönegatan till längre in på hösten.
Till sist så gick det att åka med Skånetrafikens färdtjänst över länsgränsen till en adress man själv väljer. Åtminstone för de som bor i 7 gränskommuner och då till närmsta centralort. Den möjligheten var borta några år. Men eftersom den var efterfrågad beslutade politikerna att göra det möjligt igen. Det skulle ske innan jul, sen från 1 februari. Men då visade det sig att man bara kunde åka till några adresser Skånetrafiken valt ut. Att välja butik själv eller hälsa på en vän gick inte. Av systemtekniska skäl var förklaringen, vilket möttes av förvåning från både resenärer och politiker. Men i början av april blev det åter möjligt, och dit man själv vill. Och Bromöllabon Ann-Sofie Karlsson har nu gjort sin första resa över länsgränsen.
Ja, det var jag faktiskt.
Vart gick den?
Ja, den gick till Sölvesborg och för att fira min födelsedag häromdagen. Och till ett konditori där. Och det var ganska fint väder så vi satte oss på en bänk och så väntade på bilen då. Men det visade sig att det var samma chaufför som körde oss både dit och hem. Så att vi kunde åka hem lite tidigare till och med. Och det gick väldigt bra. Från bokning till genomförande. Så att det var absolut inga problem.
Sen 2020 så var det inte möjligt att åka över länsgränsen alls i princip. Sen kom det tillbaka en möjlighet i februari, men då var det inte till en adress man själv skulle vilja åka till. Ja, hur har den där tiden varit utan att kunna åka över länsgränsen från Bromölla till Sölvesborg, som i ditt fall då?
Ja, jag tycker att det har varit lite begränsande för att som jag nämnt tidigare så ligger det ju butiker och konditorier då i Sölvesborg som, ja, det är mycket närmare att åka till än att sitta och åka in till Kristianstad för att handla julmat eller annan mat, kläder, ta en fika, äta någonstans, ja.
Sen återkom den här möjligheten då, fast bara till bestämda adresser. Skånetrafiken hade bestämt vilken butik man skulle handla i och åka till vänner till exempel var inte möjligt. Eller ta en fika då. Det hade du en del åsikter om då.
Ja, men precis. Men alltså, det var ju helt vansinnigt att man kunde beställa bilar till vissa adresser. Och skulle man då till en annan adress som inte var med på deras lista då så fick man ju gå. Men det gjorde jag aldrig.
Mm. Första resan gjorde du nu, ja. Det gick smidigt då alltså. Är det någonting du saknar eller tycker inte har funkat som du gjorde tidigare till exempel?
Nej, men det är ju det här att kunna boka dem i appen som man kan med de andra Skåneresorna. Det är väl den biten man saknar, att man själv kan sitta och lägga in bokningarna liksom. För att nu så ska man ju antingen då mejla eller ringa för att göra sin beställning.
Sa Bromöllabon Ann-Sofie Karlsson. Möjligheten att boka den här sortens resa med appen kan komma tillbaka i höst. Det hörde vi Skånetrafiken berätta i ett tidigare inslag i samband med en systemteknisk omgörning. Reporter var Mats Sundling.
krig, kärlek och klasskillnader och kväner. Det är några ingredienser i månadens talbokstips från Maria Sandelin och Anna Falk, Malmö stadsbibliotek. Och Anna Falk är först ut.
Då börjar jag med en deckare av Camilla Lagerqvist, Detektiv Tillman, Det hemliga sällskapet, som kom ut förra året. Camilla Lagerqvist är välkänd för sina många historiska äventyrsböcker för barn och unga. De är alltid spännande och baserade på gedigen research. Några är fristående, andra utgivna som serier. En av dem är Blodsvänner, som utspelar sig i Uppsala på 1930-talet. Och där några mycket modiga barn avslöjar vad som pågår på Statens institut för rasbiologi. Och nu äntligen har det kommit en historisk deckarserie skriven direkt för vuxna. Här hamnar vi också i Uppsala, men året är 1920-21, när kvinnor är på väg att få rösträtt. Vi möter Ester Tillman, ung nybliven änka, som nu är fri att styra över sitt liv. Äktenskapet var olyckligt, både nedtryckande och våldsamt. Det förstår man tidigt i läsningen. Ester har länge drömt om att bli privatdetektiv. När en av deltagarna i en seans faller från balkongen under mystiska omständigheter får hon chansen. Ester, som är där tillsammans med sin mamma, förstår direkt att det inte handlar om en olycka. Spåren leder till ett hemligt sällskap med medlemmar som gör precis allt för att undanhålla sitt verkliga uppsåt. Och det dröjer inte länge förrän det blir riktigt farligt för Ester och de kompanjoner som hon snart får från oväntat håll. Det här är en riktigt trivsam och intrikat mysdeckare med avstamp i dåtidens kvinnorörelse och frågor som tyvärr fortfarande är aktuella. Tidsfärgen är fin och bokens olika karaktärer är både underhållande och intressanta. Och här finns dessutom en spirande romans, liksom ett annat gammalt ouppklarat fall av stort personligt intresse för huvudpersonen. Och det är båda gott inför fortsättningen på serien om Detektiv Tillman.
Det låter som du gillar den.
Jättemycket. Ja.
Den finns publicerad som talbok med text, inläst av Annika Fromborg. Och hon håller på i 7 timmar och 40 minuter ungefär. Och Maria Sandelin, du har hittat en nygammal bok kan man väl säga.
Ja, precis. Det är En månad på landet av brittiska J.L. Carr. Den kom ut på engelska 1980. Och då nominerades den till Bookerpriset, men på svenska kom den först i höstas. Den har även filmatiserats med Colin Firth i huvudrollen. Den unge konservatorn Tom Birkin har överlevt första världskriget som soldat, men han har själsliga sår och lider av tics och stamning. Nu är det sommaren 1920 och Birkin tillbringar en månad i den lilla byn Oxgoodby på den engelska landsbygden, där han har i uppgift att restaurera en medeltida kyrkomålning, en tolkning av yttersta domen. Tror du på helvetet? Frågar någon honom. Och ja, det gör han ju. Han har varit där och vänt. I byn går livet sin gilla gång, med arbete i lantbruket, gudstjänster och utflykter. Men under ytan händer mycket som inte är omedelbart synligt. Birkin blir god vän med Mr. Moon, som visar sig vara homosexuell och som också har erfarenheter från kriget. Och med kyrkoherdens fru, den vackra Alice Keach, som allt som oftast gör sig ärenden till kyrkan där Tom Birkin arbetar med muralmålningen. Månaden på landet blir som ett utsnitt ur tiden, fylld av idyll, nostalgi, vemod, men också av ett spirande framtidshopp, långt ifrån kriget. Romanen är väldigt visuell. När man läser ser man tydligt framför sig det vackra landskapet och kvällsljuset över ängarna. Berättelsen är nedtecknad av jagberättaren 40 år senare, och på så vis blir det också en berättelse om allt det som kunde ha blivit men inte blev.
Mm. När den kom har jag läst mig till. Den fick priser och den har publicerats om igen på engelska.
Ja, det är väl något av en modern klassiker tror jag på engelska. Mm. Så lite förvånande att det dröjde så länge med översättningen, men nu finns den här. Mm.
Vi ska säga då att det är en talbok med text som också finns i punkt. Vill man lyssna på den så får man lyssna på Hans Sandqvist som läser i 4 timmar och 46 minuter för att vara exakt. Anna, sen ska vi till Chile.
Ja, vi ska till Alia Trabuco Serrans roman Rent hus som kom på svenska 2023. I den här lika kusliga som suggestiva romanen från Chile berättar hembiträdet Estella Garcia sin historia inifrån en fängelsecell. Hon vänder sig till dem som anklagar henne för ett brott men pratar samtidigt direkt till oss läsare. Estella, som nu är i 40-årsåldern, lämnade sin mor och ett fattigt liv på landsbygden för att arbeta hos en läkarfamilj i ett av Santiagos välbeställda områden. Allt för att tjäna ihop pengar till renovering och ett bättre liv, trots avrådan från modern som en gång också varit hembiträde. Vid Estellas ankomst föds den lilla flicka som, när Estella börjar berätta, har hittat stöd i poolen. Omständigheterna är oklara. Var det en olycka, ovarsamhet eller något annat? Det är mycket som inte är som det ska i det stora huset. Ja, i hela samhället rent av, eftersom den här familjen är en återspegling av det. Vi följer Estella under de 7 år då hennes närvaro och arbetsinsats tar för given. 7 år utan att de hon bor hos och tar hand om någonsin intresserar sig för vem hon är. Estella ser och hör allt, men ingen ser henne. När hon slutar prata efter att ha fått ett svårt besked hemifrån accepteras det bara. Det verkar nästan som om vare sig flickan eller hennes föräldrar ens märker det. Under läsningens gång träder en historia om ensamhet fram. En berättelse om att trots maktlöshet försöka göra det lilla uppror som är möjligt i vardagen och att närma sig kärlek i någon slags skepnad. Estella tar hand om en gatuhund i smyg, något som får förödande konsekvenser. Rent hus är skarp, arg och hjärtskärande. Och det går inte alls att värja sig för den här romanen.
Stark och lite otäck, om jag förstått det.
Ja, den är otäck. Men den kryper liksom innanför huden, verkligen. Och den har också fått väldigt stor uppmärksamhet. Och en bok som är mycket reserverad hos oss. Den har också gått som bokcirkel i Lundströms bokradio på Sveriges Radio.
Den finns inläst av Anai Jerkaman Rios med reservation för uttalet. 7 timmar och 23 minuter, och den finns också i punktskrift. Maria, sen ska vi till Finland och 40-talet.
Ja, precis. Och det gäller finlandssvenske Kjell Westös senaste bok som kom i höstas, Skymning 41. Platsen för den här romanen är då Finland, framförallt Helsingfors. Den börjar under vinterkriget i slutet av januari 1940 och sträcker sig till sommaren 1941, när efter en svajig fred fortsättningskriget har börjat. I centrum för händelserna står Molly och Henry. De är ett kärlekspar, men när boken börjar befinner de sig på varsitt håll. Molly är på väg till Sverige på teaterturné. Henry rapporterar från fronten som journalist. Molly väntar förgäves på livstecken från Henry, och sanningen är att han inte förmår skriva. Westö skriver omväxlande ur Mollys och Henrys perspektiv, både när de är tillsammans och var för sig. Tillvaron är svajig och spänningen i omvärlden motsvaras av gnissel i relationen. Dessutom har både Molly och Henry problem med sina yrken. Molly har varit en firad filmskådespelare, men ser sig nu som 32-åring utkonkurrerad av yngre kvinnor. Henry å sin sida vill skriva om verkligheten på fronten, men hemmaredaktionen begär en annan sorts texter som hyllar de finska soldaterna och håller patriotismen vid liv. När fortsättningskriget har börjat så ritar Molly upp konturerna av en ny karriär, medan Henry än en gång befinner sig vid fronten. Och där tänker han att när kriget är över ska han skriva en roman. Jag ska läsa lite ur den här boken, men innan det så vill jag gärna tipsa om ytterligare 2 böcker av Kjell Westö som jag tycker om, som är helt fristående från den här. Hägring 38, som utspelar sig 1938. Och Den svavelgula himlen, som är hans näst senaste bok, som är en fin uppväxtskildring.
En av Finlands mer kända författare är han också.
Då ska jag läsa lite alldeles i slutet här, när Henry befinner sig vid fronten och går och tänker. Men efteråt, då skulle han skriva ner allt som inte fått sägas. Och han skulle göra det en väldig jävel till bok. Han skulle skriva om vinterkriget. Om den illa valda motoffensiven strax före jul som tog Eddie Haeckels och otaliga andras liv. Om den fruktansvärda artillerikoncentrationen och de oupphörliga anfallen vid Somma och Kolla. Han skulle skriva om Mattsson och alla de andra vars nerver inte hållit. Och han skulle skriva om döden han sett nu i sommarkriget. Om döden i den obarmhärtiga hettan i juli och döden i den råa fukten sent i augusti. Han skulle skriva om Hennell och om Sarjola och om fiendeliken som lämnats kvar för att ruttna och om hästen. Och han skulle göra det för hela landets skull, men allra mest för Mollys och barnets, så att världen aldrig skulle bli så här vidrig mer. Och han skulle till och med skriva för de ryska soldaternas skull, för vad de inte tvingade ut i kriget, precis som soldater varit i alla tider. Och fast han hatade dem och reds av vidriga maror, där den sovjetiska flottan låg med fladdrande röda vimplar i Helsingfors hamnar och ryska pansarvagnar rullade upp längs Aleksen och ryska soldater patrullerade i Esplanadparken och hånskrattade och hotade varje kvinna de såg, så var de människor, de också. Det gick inte att förneka. Det var det här han skulle skriva om, detta fullständiga vanvett, denna värld av granatattackernas isande molltoner istället för sjungande fåglar.
Mm. En bit ur Skymning 41. Man kan också lyssna på den som talbok med text. Och då är det Anna Döbling man får lyssna på, som håller på i nästan 15 timmar. Och den här boken finns också i punktskrift. Och femte och sista boken, Anna.
Mm. Det är Ingeborg Arvolas Kniven i elden som kom på svenska alldeles nyligen i år. Och Kniven i elden är första delen i en planerad historisk romantrilogi om de människor som levde i nordnorska Finnmarken. Det är mitt i kalla vintern 1859 när Brita-Kajsa Seipajärvi skidar den långa vägen från Finland till Norge för att skapa ett nytt liv för sig och sönerna Aleksi och Heikki. Målet är byarna av Ishavskusten där det sägs att både fisket och livet är gott. Efter sig lämnar hon föräldrahemmet och ett skamfilat rykte. Hon har tvingats stå i kyrkotukt som straff för sitt förhållande med gift man. Och nu vill hon inget hellre än att gifta sig och leva tryggt och ordnat. Brita-Kajsa är vacker och har stark dragningskraft på män, men också stora kunskaper i konsten att hela både människor och djur. De kommer väl till pass i den här kärva tillvaron av hårt arbete, umbäranden och en kraftfull natur. När vintern övergår i vår möter Brita-Kajsa Mikko och inget går som hon planerat. Men fängslande är det hur som helst. Den som vill läsa om kärlek och begär och samtidigt lära sig om en för många inte så välkänd tid och plats hittar nog en favorit här. Boken har fått norska Bragepriset och nominerades också till Nordiska rådets litteraturpris 2023. Författaren Ingeborg Arvola är för övrigt en ättling till Brita-Kajsa. Och i efterordet så skriver hon också om hur hon blandat finska och norska namn och smeknamn och uttryck, liksom sånger på finska i berättelsen. Och just det här ger extra färg åt romanen.
Var det en bladvändare eller?
Ja, det är ju en gripande historia. Det är det. Sen är det väldigt mycket, det är väldigt mycket namn och det är många sånger. Och det är en blandning, om man läser boken som text, i stavningarna, i både finska och norska. Och kvenska också, tror jag. Mm. Men jag kan tänka mig att om man lyssnar på den så är det lite lättare. Tror jag handlingen drivs framåt ännu mer.
En berättelse som kanske är lite som gjord att lyssnas på.
Ja, men det tror jag. Och den har lite av en cliffhanger i slutet också. Så att, jag tror att man vill läsa fortsättningen sen.
Men boken Kniven i elden, den är inläst av Kina Hermansson som talbok. 10,5 timme lång är den och den finns också i punktskrift. Så ja, krig, kärlek, kväner och kvinnor. Det var många kon i månadens talbokstips här.
Vi hörde Maria Sandelin och Anna Falk som tipsade om följande böcker. Det hemliga sällskapet av Camilla Lagerqvist, En månad på landet av J.L. Carr, Rent hus av Alia Trabucco-Seran, Skymning 41 av Kjell Westö samt Kniven i elden av Ingeborg Arvola. Reporter på Malmö stadsbibliotek, Mats Sundling.
Vi har en annons från Teater 23 i Malmö. Välkomna till den syntolkade föreställningen Att räkna till noll. Fredagen den 3 maj klockan 18 på Teater 23, Jäknegatan 7, Malmö. Om föreställningen. Tre ungdomar skapar ett viralt klipp på järnvägsspåren. En stalker skickar filmen till en realitystjärna och ett gäng försöker lura en mobbad kille till att stjäla fyrverkerier. Genom ett collageformat vävs olika berättelser samman. Berättelser om ungdomar som påverkas av varandra. Pjäsen är cirka en timme lång och riktar sig till 13-åringar och uppåt. För mer info och syntolkningsintroduktion, gå in på vår hemsida teater23.se och klicka vidare till Att räkna till noll. För biljetter ring 040 30 32 23 eller mejla syntolkning@teater23.se. Ledsagare medföljer gratis men behöver biljett.
Öppnat och stängt. I Helsingborg har Bob Hund-medlemmen Jonas Jonasson stängt sin korvservering Korv-Olle efter ett år på Möllegränden 4A. Detta på grund av dålig lönsamhet. Mellan Sjöbo och Tolånga på gården Ekavad har en hälso- och träningsgård för människor, hästar och hundar öppnat. De bägge ägarna är legitimerade kiropraktorer, den ena även inom veterinärkiropraktik. Ekavad Health and Training Studio heter verksamheten på Stora Tolångavägen 166 i Sjöbo. I Landskrona, inne på Citadellsområdet, närmare bestämt i kommandanthuset, där har IM Atelier startat en kombination av second hand butik, ateljélokaler för uthyrning samt galleri. I Landskrona finns sedan en tid kaféet Cakes of Love, alltså kärlekskakor, på Eriksgatan 93 med bland annat färgglada dekorerade tårtor och bakelser. I Hässleholm har Trattoria Damoni med italiensk mat på menyn öppnat. Tidigare fanns salads and smoothies i lokalerna på Norra station, Norra stationsgatan 1A. Öppet tisdag till torsdag 11.30 till 20, fredag lördag en timme längre på kvällen. Söndag måndag stängt. I Hässleholm håller Länsförsäkringar på att flytta in i Skånetrafikens tidigare lokaler i korsningen Östergatan 2 avenyn. Ännu längre tillbaka har Systembolaget funnits på samma plats. I Sjöbo har paddelhallen Paddle of Sweden stängt. Istället ska det bli butiker i hela lokalen. I Åhus har sprittillverkaren bakom märket Absolut lagt ner sin besöksanläggning Absolut Home, Vallgatan 5, på grund av för få besökare. Och Skurup har begåvats med en obemannad mataffär på Kyrkogatan. Den ingår i 24-7-kedjan som bland annat även finns i Ystad.
Evenemangstips. Vi börjar med en syntolkarserie på UR Play som börjar denna torsdag den 25 april och riktar sig till barn i förskoleåldern. Serien heter Muj i trafiken och finns i 7 avsnitt som alla är 5 minuter långa. Och det handlar om att lära sig att ta sig fram i trafiken. Och till sin hjälp har barnen bandspelaren Megahertz och ugglan Li Wow. Med hjälp av musik och ramsor där barnen själva kan delta så får förskolebarnen lära sig hur man beter sig ansvarsfullt i trafiken. Syntolkning av Malin Askner och inläsning av Magnus Johansson. I Helsingborg invigs Hans Alfredssons plats nu på fredag den 26 april. Den nya platsen ligger norr om Stadsteatern och är cirka 1500 kvadratmeter stor. Och det är för att hedra en sann helsingborgare, skriver staden på sin hemsida. Invigningen pågår från 15.30 till 17.30 och är gratis. Helsingborgs motettkör sjunger ur Alfredssons repertoar tillsammans med Jonas Jonasson. Regissören Moki Trolin pratar om Stadsteatern och skådespelaren Jörgen Dyberg uppträder med texter av Hans Alfredsson bland många andra evenemang denna eftermiddag. Vårloppis anordnas på några platser i Malmö kommande helg. Den 27 april är det loppis med försäljning av kläder och mycket annat i kvarteret Östergård på Kirseberg. Mellan 10 till 14. Samma dag på Roshagens lekplats i Rosengård och den så kallade Grisaparken är det vårloppis från klockan 10. Dagen efter den 28 april är det loppis i kvarteret Tranan på Gamla Väster från klockan 10 till 14. Kläder, leksaker och växter är något av det som säljs, men även fika finns att köpa. På Kulturen i Lund blir det föredrag om trädgård den 28 april klockan 13 till 13.45. Budgetträdgården med Filip Johansson. Och här får man tips och knep om hur man skapar en maxad trädgård billigt. Filip Johansson är också aktuell med boken Budgetträdgården som nyligen kom ut. Föredraget hålls i Kulturens auditorium och biljetter som kostar 100 kronor för pensionärer och studenter och 150 kronor för vuxna köps på biljettsajten Biletto. Och i priset ingår entré till Kulturens museum också. En inspirations- och hyllningsföreläsning om Barbara Streisand kan man lyssna till på Landskrona teater den 29 april klockan 19. Det är Lasse Waldow som presenterar en mängd av Streisands material genom hennes långa karriär. Arrangemanget är på restaurangscenen och enklare förtäring går att köpa. Tixter säljer biljetter som kostar 100 kronor och entrén öppnar en timme före föreställningen börjar. I Lund sjunger studentsångarna traditionsenligt in våren på universitetshusets trappa, Paradisgatan 2, klockan 18 till 19 den 1 maj. Och som vanligt direkt sänds konserten i SVT från klockan 18.15 och på SVT Play. Den 2 maj klockan 16 är det invigningsfest på Davidhalls torg i Malmö, där parkeringsplatsen gjorts om till ett sommartorg. Björkar och andra träd har planterats i stora planteringskärl. Hammockar satts upp och många blomsterrabatter prunkar. Från den 26 april flyttar också restaurangerna ut på torget med uteserveringar. Från april till oktober de närmaste 3 åren så ska torget vara ett sommartorg. I Eslöv blir det en hel vecka om dragspel på stadsbiblioteket i samband med dragspelets dag som är den 6 maj. Det kommer att finnas en liten utställning om dragspelets historia. Och den 8 maj från klockan 14 till 18 och lördagen den 11 maj från 10 till 14 kommer musikern Stefan Persson prata och spela dragspel för den som önskar. Det är drop-in och ingen anmälan behövs. Evenemangen är gratis. Matrunda på Österlen är det även denna vår och för 17:e gången i ordningen. Under Kristi Himmelfärdshelgen den 9-12 maj kan man ta sig runt till några av totalt 45 olika matföretagare som medverkar. Till exempel så kan man testa mustprovning på Kivikås frukt och must i Kivik eller besöka Lina och Binas i Sillaröd där en ny kunskapsträdgård invigs och besökarna får lära sig om bin, honung, miljö och biologisk mångfald. Hela programmet finns på Matrundan Österlens hemsida matrundan.se. Artisten Peg Parnevik fortsätter med en sommarturné efter sin vårturné och flera skånska orter får besök. Golfarens dotter Summer Tour kallar hon turnén. Och första stopp i Skåne blir i Båsta på Summer On-festivalen den 15 juni. Här kostar festivalpassen för fredag och lördag 1995 kronor. Följt av Sommarrock i Svedala den 11 juli där ett 3-dagarspass för vuxen kostar 995 kronor. Dagen efter är Peg Parnevik på Bayside-festivalen i Helsingborg den 12 juli. Och där kostar biljetterna från 1299 kronor. Hela turnén avslutas i Kristianstad den 24 augusti på Trädgården Festival. Och där finns biljetter från 999 kronor och uppåt. Live Nation säljer biljetter. Och om vi blickar fram mot sommaren så är Strövtåg i hembygden kanske inte det första man kommer att tänka på som rubrik för en konsertkväll med kända svenska band på Kristinehovs slott i Brösarpstrakten. Men eftersom Mando Diao tolkat Gustaf Frödings dikter och citatet är av Fröding så passade det bra att Mando Diao och Wilmer X den 19 juli 19.00 ger en konsert som kallas just Strövtåg i hembygden. Biljetterna säljs av Julius samt Live Nation och kostar 755 kronor för en plats direkt på gräset. Biljettinformation. Texter 0771 47 70 70. Kalendern för vecka 18 börjar med måndagen den 29 april då Tycho har namnsdag. I Danmark firar prinsessan Benedikte födelsedag. Hon fyller 80 år och är syster till drottning Margrethe som abdikerade den 14 januari i år. Dessutom den svenska kungens kusin. En annan känd person som föddes denna dag och framförallt gjort sig känd inom jazzmusiken, det är Edward Ellington, mer känd under artistnamnet Duke Ellington. Orkesterledaren, jazzpianisten, kompositören föddes för 125 år sedan i USA:s huvudstad Washington DC. Och så är det dansens dag. Tisdagen den 30 april är det Mariana som har namnsdag och flaggan, om man har en sån, ska hissas eftersom det är kung Carl den 16 Gustavs 78:e födelsedag. Tillika valborgsmässoafton då vårens ankomst firas på flera håll i Europa. Det spelas fotboll för herrar och då handlar det om semifinaler i Champions League som spelas den 30 april och även den 1 maj. Onsdagen den 1 maj, då är det röd dag för att det är helgdag och internationella arbetarrörelsens dag. Och även denna dag ska flaggan i topp. För 15 år sedan trädde en ändring i äktenskapsbalken i kraft som innebar att personer av samma kön fick rätt att gifta sig. Och därmed upphörde registrerat partnerskap som tidigare gällt för samkönade par som ville leva under äktenskapsliknande former. För 20 år sedan fick EU, Europeiska unionen, flera nya medlemmar. Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern ingår sedan dess i unionen. Och detta det var den största utvidgningen sedan EU bildades och innebar att antalet medlemsstater gick från 15 till 25. Och så är det Budapestbakelsens dag. Dagens namn är gårdagens afton, Valborg. Torsdagen den 2 maj har Filip och Filippa namnsdag. Det är EM i artistisk gymnastik för damer i Rimini i Italien som håller på till den 5 maj. Fredagen den 3 maj är det John och Jane som firar sina namnsdagar. Det är den internationella dagen för pressfrihet som är en FN-dag som instiftades för att hedra offren för kampen för pressfrihet och uppmärksamma världens regeringar på att det inte råder full pressfrihet överallt. Lördagen den 4 maj börjar cykeltävlingen för herrar Giro d'Italia som håller på i flera veckor. Och avslutas först den 26 maj. För 45 år sedan tog Margaret Thatcher över som Storbritanniens premiärminister efter Labours James Callaghan sedan det konservativa partiet vunnit valet dagen innan. Thatcher blev landets första kvinnliga premiärminister och hade posten fram till 1990. Och hon kallades även för The Iron Lady eller Järnladyn. Margaret Thatcher gick bort i april 2013. En skådespelerska som av de flesta förknippats med en roll är Inger Nilsson. Och då vet de flesta att det handlar om rollen som Pippi Långstrump. Inger Nilsson fyller 65 år. Och i år fick hon ta emot priset Guldspiran på Guldbaggegalan för sina insatser inom svensk barnfilm. För de som är tokiga i Star Wars betyder 4 maj också May the Fourth be with you. Och firas av fans världen över som Star Wars-dagen. Namnsdag har Monica och Mona. Söndagen den 5 maj är dagens namn i almanackan Gotthard och Erhard. I Malmö och Lund blir det damfotboll eftersom F17-EM börjar och håller på till den 18 maj. Det är första gången sedan 2002 som Sverige står värd för ett ungdomsmästerskap i fotboll. Sverige spelar i grupp A och där ingår även Norge, England och Frankrike. Och i den andra gruppen B ingår Spanien, Belgien, Polen och Portugal. Val är det också denna söndag, detta supervalår. I Panama väljs både nytt parlament och en ny president. För 85 år sedan antog riksdagen en lag som förbjöd arbetsgivare att avskeda kvinnor från deras jobb på grund av förlovning, giftermål eller graviditet. Kvinnor fick också rätt till 2 veckors semester efter en förlossning. Och så här i slagertider kan det vara på sin plats att berätta att det är exakt 40 år sedan gruppen Herreys vann 1984 års upplaga av Eurovision Song Contest med låten Diggiloo Diggiley. Och det här var Sveriges andra seger i tävlingen 10 år efter det att ABBA hade vunnit med Waterloo.
Den regionala anslagstavlan innehåller ett meddelande från redaktionen. På grund av tekniska problem med våra printrar som trycker text på CD-skivorna så finns ingen uppgift om nummer och upplaga på skivorna för detta nummer av Skånes taltidning. Printrarna måste skickas till tillverkaren för reparation och vi vet i nuläget inte när vi får tillbaka dem. Vi ber om ursäkt för eventuella problem på grund av detta. Den lokala anslagstavlan är gemensam för hela Skåne och inleds med att SRF Malmö Svedala meddelar att aktiviteterna i Valborg i första majveckan, måndagen den 29 april mellan 13 och 15 samt tisdag 30 april 13 till 15 och 15 är inställda. SRF Nordöstra Skåne bjuder in sina medlemmar till Kiviks musteri och Café Annorlunda Österlen fredag 24 maj. Buss avgår 07.45 från Bromölla kulturpunkten, Hermansensgatan 22. Klockan 08.15 från Kristianstad, stora parkeringen norr om stationen. Och klockan 08.30 från Kristianstad Coop Sommarlust för vidare färd till Kivik. Eva syntolkar resan. När vi kommer fram tar vi en bussfika för att sen bege oss till musteriet. Det finns möjlighet för egna inköp. Butiken är kontantfri. Lunch serveras i musteriets restaurang Kärnhuset. Det finns 2 rätter att välja på, lasagne eller vegetarisk paj. På eftermiddagen är det dags att åka vidare till kaffestugan Annorlunda och njuta av en god kakbuffé. Efter en härlig dag med många upplevelser gör vi oss redo för hemfärd och beräknar att vara i Kristianstad 17.00. Anmälan senast 13 maj till Knut Torstensson 0703 87 34 37. När Knut inte kan svara i telefon, anmäl till telefonsvararen så hör han av sig. Glöm inte att uppge ditt telefonnummer. Anmälan kan också göras på e-post knut.torstensson@telia.com. Torstensson stavas T-H-O-R-S-T-E-N-S-S-O-N. Ange behov av ledsagare, syntolkning, påstigningsplats och matallergi. Kostnad 35 kronor betalas in efter anmälan på bankgiro 899-9245 eller Swish 12-33-66-93-48. Uppge namn och aktivitet vid betalning. Anmälan är bindande. Välkomna, önskar styrelsen. SRF Sydöstra Skåne inbjuder till en timmes långsam promenad genom Ystad för att ta del av Ernst Hugo Järegårds eskapader, skådespelarkarriär och leverne med Maria Samuelsson. Söndagen den 28 april mellan 14 och 16. Vi möts vid Ystad konstmuseums trappa på Sankt Knuts torg i Ystad. Går en tur och avslutar med fika på Fridolfs konditori. Deltagaravgift 50 kronor. Du betalar till bankgiro 5435-4303 eller Swish 1234-415-071. För anmälan senast lördag 27 april och frågor, kontakta Maria Samuelsson, mariaboelsamuelsson@gmail.com eller 0722 11 23 22. Och i e-postadressen skrivs Maria Boel Samuelsson ihop som ett ord och Samuelsson med två s. Följ oss i SRF Sydöstra Skåne på facebook.com/srfsyd. Vänliga hälsningar, Maria Samuelsson. SRF Sydöstra Skåne inbjuder till en underbar resa till den vackra ön Bornholm över 3 dagar. Avresa 1 september, hemresa 3 september. Vi bor på Griffen Spa Hotell, beläget vid havet i Rönnes gamla kvarter. I dubbelrum med halvpension. Vi reser med rökebuss där det ingår en hel del spännande guidade utflykter. Bland annat gästar vi den lilla staden Godhjem som lyser upp under sommarmånaderna. Här har vi egen tid att äta lunch eller bara njuta av omgivningarna. En promenad längs gränderna vittnar om varsam restaurering och bevarande av den ursprungliga miljön som har exotisk prägel. Klimatförhållandena och det höga antalet solskenstimmar ger mullbärs, valnöts och fikonträd gynnsamma förhållanden. Vi besöker även den lilla byn Svenneke som blivit utnämnd till Danmarks finaste by. I Svenneke ligger 2 glassmejerier, en chokladfabrik och en karamellfabrik. Och på torget kan du besöka restaurang Svenneke Brygghus och provsmaka öl. Ett paradis för livsnjutare. Det är ett axplock av allt vi får uppleva på Bornholm. Vi ska även träffa Dansk Blindesamfunds krets på Bornholm för att möjligen få igång ett utbyte med dem över landsgränserna. Vi har 15 platser på bussen, så det är begränsat med platser, så anmäl dig i god tid. I första hand prioriterar vi synskadade medlemmar, men i mån av plats kan även stödjande medlemmar komma med. Du betalar endast 1000 kronor för denna resa, luncherna betalar du själv. Efter att vi fått anmälningar skickar vi ut en bekräftelse och information om resan och program. Du betalar inget förrän du fått bekräftelsen. Vid anmälan berätta om du har några allergier, rollator eller andra saker vi ska ta hänsyn till. Det är mycket begränsat med enkelrum och enkelrumstillägget är 1400 kronor som du själv betalar. Vi vill ha anmälan senast söndag 12 maj. Anmäl dig till Jonny Ekström 0739 09 39 45 eller e-post jonny.ekstrom@srfskane.se. Jonny stavas J-O-H-N-N-Y. Eller till Vicky Svedrell 0708 37 53 58 eller e-post strepponi@gmail.com. STREPPONI. Välkomna med er anmälan, styrelsen. Och SRF Sydöstra Skåne bjuder även in till promenad i vackra Fyledalen 19 maj. Med fågelkvitter och nyutslagen grönska tar vi en guidad promenad genom den vackra Fyledalen. Vi går i lagom takt så alla kan hinna med. Och avslutar promenaden med en härlig fika i det gröna. Med den friska luften i lungorna och härliga sinnesintryck tar vi oss nöjda och glada hem. Vi samlas klockan 13 och avslutar 15.30. Adress: Fyledalens rastplats, Tegelbruksvägen 271-95 Ystad. Du betalar för denna härliga friluftseftermiddag 100 kronor till bankgiro eller Swish. Och anmäl dig till Jonny Ekström eller Vicky Svedrell. Välkommen till en upplevelse för alla sinnen, hälsar styrelsen. SRF Västra Skåne bjuder först in till söndagslunch 28 april 13-15.30 i SRFs lokal Vaktgatan 3, Helsingborg. Monica ordnar med söndagslunch bestående av ris, torsk med Elisabethsås, salladsblad, tomat, gurka, knäckebröd, smör och ost. Vatten, mjölk eller citrus lättdryck passar bra till. Efteråt blir det kaffe och liten kaka. Deltagaravgift 60 kronor. Anmäl dig senast torsdag 25 april 12.00 till kansliet 042 15 83 93 eller e-post srfvastraskane@srf.nu. Meddela matallergi och vad du vill dricka vid anmälan. Välkommen! SRF Västra Skåne bjuder till sist in till onsdagsträff med bingoavslutning 15 maj 13-15.30 i SRFs lokal. Det är dags för vårens sista bingospel. Fikaavgift 30 kronor, bingobrickor 10 kronor styck. Om du inte står på den fasta listan måste du anmäla dig till kansliet senast tisdag 14 maj 12.00. Står du på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma eller inte ska ha fika. Välkommen! Några tillfälliga ändringar i busstrafiken så. I Eslöv så asfalteras det. För hållplats Aprikosgatan läge A och B hänvisas till Kronovägen läge B, dit även resande till och från Kronovägen läge A ska. Gäller stadsbuss 2 3 maj 04.00 till 4 maj 04.00. På Helsingborg C asfalteras det på bussterminalen till och med 8 maj 6.00 och det rör buss 218, 219, 220, 297, 298, 299 samt Skåneexpressen 11 och kommersiella busslinjer och närtrafik. Samtliga utom de tågersättande bussarna har tillfälliga hållplatser i fjärrbussterminalen. För detaljer kontakta Skånetrafiken 0771 77 77 77. I Malmö berörs stadsbuss 35 av vägunderhåll efter avloppsproblem. Malmö Toftängen läge B och Husiegård läge B ersätts av en tillfällig hållplats Toftängen läge Y på Husie kyrkoväg. Malmö Husiegård läge A hänvisas till hållplats Toftängen läge C på Husie kyrkoväg. Och Stenkällevägen läge A till hållplats Ellenborgsvägen läge D och Stenkällevägen läge B till Ellenborgsvägen läge C. Alltihopa mellan 29 april 9.00 och 8 maj 15.00. Och det var allt för det här numret av Skånes taltidning. Ett nytt nummer kommer på torsdag den 2 maj. Och vi måste ha meddelande manus till det numret på fredag eftermiddagen den 26 5 april.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 09 70. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!